Det har nu gått 9 dagar sedan Jesus lämnade sina lärjungar med löftet om att de skulle få en gåva som fadern skulle sända dem. Under den här tiden så har de hållit ihop tillsammans. Lärjungarna tillsammans med en grupp kvinnor, Maria, Jesus mamma och Jesus bröder. Och de har bett tillsammans, de har sjungit tillsammans, men de har också valt en ny apostel, Mattias, att bli en del av de nu 12. Och vi läser i texterna att det var flera människor som fanns omkring dem. När Mattias valde så var det 120 bröder samlade, vilket säkert betyder att det var ännu fler eftersom kvinnorna och barnen inte räknades vid den här tiden. Och de väntar allihop på den här gåvan. Och när den äntligen kommer så är hela gruppen samlad. Eldslågorna fördelar sig över dem, står i texten. Och alla fylls av helig ande och talar alla andra tungomål. Och trots att hela den dåtida världen i princip är på plats i Jerusalem så hör alla sitt språk talas. Anden kommer för att ena människor som varit splittrade av olika anledningar, och språket är något som överbygger splittringar. Raka motsatsen till berättelsen i första Mosebok där bygget av Babels torn ledde just till splittring och förbistring. Anden är en enande och inkluderande kraft, och den ges till alla. Guds skapande närvaro i våra liv. Elden är en vanlig bild när vi talar om det som ger oss inspiration och kreativitet. Vår ungdomsorganisation Ekumenia har det här året valt temat Blås där det glöder, för att uppmana oss att ta vara på de bra initiativ som finns för att tillsammans bygga ett bra samhälle. En eld som brinner behöver vårdas. Den behöver matas med bränsle och syre. Elden värmer, ger energi, och vi kan dela den med andra. Men vi vet också att eld kan bränna ut människor och förtära skog och mark på kort tid om vi inte är varsamma. Det är en stark och kraftfull metafor som används, och den tål att fundera över. Hur håller vi elden brinnande utan att bränna ut oss? Idag läser vi också om lövhyddohögtiden, där Jesus föregår pingsten genom att prata om den heliga ande som ska komma. Lövhyddohögtiden firas på hösten som en tacksamhets- och skördefest. Under den här festen så bodde folk ofta utomhus, antingen i tält eller i hyddor som var byggda av just lövträd, för att påminna sig om hur det var när de fick lämna Egypten och var på resa ute i öknen. Skörden firas, men också framtiden är i fokus. Efter att ha tackat Gud för skörden så bes böner om regn för att ge marken ny kraft inför kommande års odlingar. Allt hör samman i ett ständigt kretslopp där människan är en del av övriga skapelsen. Vi är beroende av det som naturen ger. I Jerusalem fanns vid den här tiden, som när Jesus agerade, en damm med färskt vatten. Det kallas för Siloadammen. Och under den här högtiden så varje dag så hämtades det färskt vatten från den här dammen och togs till templet för att påminna om vikten av vatten. Och under den här vattenceremonin så lästes det texter från de profeterna i Gamla testamentet, bland annat Hesekiel och Zakaria. Från Hesekiel berättas om en flod där det ska vimla av liv i vattnet, och fisk ska finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Längs floden, ut med båda stränderna, ska alla slags fruktträd växa. Deras blad ska inte vissna och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt, ty de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt ska ge föda och deras blad läkedom. Zakaria ger samma vision om hur det här friska vattnet ska flöda från Jerusalem och konstaterar: den dagen ska Herren vara en och hans namn ett enda. Också här möter vi visionen om en enande kraft med friskt vatten till alla. Och det är mitt i den här vattenceremonin som Jesus ställer sig upp och gör sin röst hörd. Det är då han ropar de här orden om att den som är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur den personen ska det flöda strömmar av levande vatten. Och de här orden, de hör förstås ihop med erfarenheten av det judiska folkets ökenvandring. En erfarenhet av vattenbrist, men också den splittring och vilsenhet som finns i samhället. Det var sant då, och det är sant idag. Ofta har vi i vår frikyrkliga tradition tolkat de här orden ganska snävt och gjort dem till något individuellt. Att det skulle handla om individens törst efter Gud och individens behov av omvändelse. Och det är klart att det finns. Visst har vi behovet av att vända om, att gå till källan och få ny kraft. Men läser vi i Bibeln i sin helhet så finns också här en tydlig relation till hela skapelsen. Det är det som de här profettexterna också handlar om. Det finns ett vi-perspektiv. Och anden ges till oss för att vi ska vända oss mot varandra, inte från varandra. För att vi ska leva tillsammans och inte på andras eller bekostnad. Det levande vattnet berör hela skapelsen, djuren, naturen, ja allt liv. Och jag tror verkligen att det är så. Det syns så tydligt i vår värld idag att allt hör ihop. Att det vi gör hela tiden får konsekvenser runt om i vår värld. Vi hör ihop. Jag och du. Vi och naturen. Behovet av rent vatten för att dricka sig otörstig hör ihop också det fysiska behovet med vårt existentiella behov. Den här existentiella törsten som gör att vi längtar efter närhet och gemenskap. En andlig törst. Och jag försöker säga att jag tror att de här delarna hör ihop. Den fysiska törsten och den andliga törsten. Och när vi försöker bygga en hållbar värld så är det ett djupt existentiellt arbete. Ett andligt arbete. Bönen och diakonin hör ihop. Andlighet och klimatarbete hör ihop. Lövhyddogtiden bygger på erfarenheten av att vandra genom öknen. Och det är en erfarenhet som många också idag kan känna igen sig i. När regnet vägrar att komma som det borde och landskapet torkar ut. Motsatsen är lika illa när vårfloderna och stormarna driver vattnet långt upp på land och ödelägger allt i sin väg. De skapar hemlöshet och vilsenhet. Och den hemlösheten och vilsenheten kan vi också känna igen oss i på ett existentiellt plan. När livet behandlar oss illa och när splittringen mellan grupper och individer i vårt samhälle ökar. Vinden, elden och vattnet är alla bilder av den helige ande. Och det finns fler. När Jesus talar om anden som hjälparen och sanningens ande så är det grekiska ordet som översatts Det betyder också tröstare, försvarare eller vittne, talesman eller rådgivare. Jesus säger till sina lärjungar att han måste lämna dem för att anden ska kunna komma. Det är som att han ger plats för anden när han lämnar i sin mänskliga gestalt. För att anden ska kunna komma till alla. För så länge Jesus är människa så kan han bara vara på en plats. Med samma begränsningar som vi. När han lämnar får lärjungarna del av samma kraft var vi än befinner oss. Och här vill jag återkomma till den där frågan jag ställde tidigare. Hur håller vi elden brinnande utan att bränna ut oss? Hur bevarar vi vattnet friskt i våra egna liv och i vår värld? Hur kan vi låta andens vind blåsa fritt? Det enkla och samtidigt svåra svaret är att ständigt återkomma till källan. I den splittrade värld vi lever i är det inte helt enkelt. Gud kan möta oss var som helst. Men frågan är om vi har förmågan att möta Gud överallt. När det är så många intryck som hela tiden stormar emot oss. Jag tror att vi behöver platser som är tänkta för att möta Gud. Det kan vara ett kyrkorum. Men det kan också vara en bänk vid en sjö som jag har valt ut. Som är min mötesplats med Gud. Men vi behöver också de här platserna som till exempel här. Där vi kan möta andra troende sökare. Och få dela våra erfarenheter med varandra. Där vi kan be tillsammans. Och där vi tillsammans kan möta Gud. Platser där vi kan fylla på med friskt vatten. Och vi får ta hjälp av varandra för att kunna brinna varsamt. En ensam vedklabbe i en lägereld brinner snabbt ut. Men om vedpinnarna läggs in till varandra så varar elden desto längre. När vi försöker kontrollera och bemästra vår omvärld blir det ofta fel. Vågar vi istället låta andens vind blåsa och var och en får bidra med det vi är och det vi har. Ja, då kan det ske underverk. Ibland små underverk. Ibland riktigt, riktigt stora. Pingstens högtid. Där anden ges till var och en är ett bemyndigande. Du är viktig precis för den du är. Och de gåvor du har fått med dig i livet, de behövs. Vi behöver dem. Skapelsen behöver dem. Men du behöver också andra. Paulus han talar om det här som ett medborgarskap och om att hitta hem. Hem till ett sammanhang, en familj, en kropp där Jesus är huvudet. I Efesiebrevet läser vi: Jesus har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus till hörnsten. Jesus sa själv i sitt avskedstal till lärjungarna: Hjälparen, den heliga anden som Fadern ska sända i mitt namn, ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar till er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro. Och tappa inte modet. Känn ingen oro. Och tappa inte modet.
Amen.